Låt oss nu den här pingstdagen gå till Romarbrevet 5. Och det är intressant att i vår genomgång av Romarbrevet vi nu har kommit till det avsnitt som för första gången behandlar den heliga ande och den heliga andes uppgift. Just så som pingstdagen infaller för oss så får vi alltså stanna upp kring detta sammanhang. Och vi har redan läst de verserna som är aktuella. Vi har följt Paulus bevisföring i kapitel 3 och 4 och sett hur han på ett mycket övertygande sätt och med oerhörd skärpa bevisat att en människa blir rättfärdiggjord endast genom tro på Jesus Kristus. Skuldkontot har utraderats. Kristi rättfärdighet tillskrivs oss och vi har fått en rätt ställning inför Gud av bara nåd. Men nu går Paulus vidare och pekar på konsekvenserna av denna rätta ställning inför Gud hos och för den enskilda troende människan. För det första säger han att vi har frid med Gud i vers 1. För det andra i vers 2 så har vi tillträde till den nåd i vilken vi nu står. Vi har fått tillträde. För det tredje så säger han att vi kan nu berömma oss. Ja, vi kan berömma oss av flera saker. Ordet för berömma här är egentligen detsamma som jubla, glädja sig över. Vi kan glädja oss för det första i hoppet, för det andra i våra lidanden och för det tredje, vers 11, vi kan berömma oss av Gud. Det är lika som tre nivåer utav glädje som han räknar upp i dessa verser. Vers 1 börjar med konjunktionen då. Jag skulle lika gärna kunnat stått eftersom. Det vill säga, eftersom det nu är visat klart att vi blir och har blivit rättfärdiggjorda genom tro. Alla lika mycket är rättfärdiggjorda. Man är inte mer rättfärdiggjord för att man är en gammal kristen. Man är inte mer rättfärdiggjord än en ny kristen. Utan har man i tro accepterat Kristus är plötsligt alla på precis samma nivå. Med samma rätta ställning inför Gud. Paulus menar alltså att han har klart bevisat det här. Att det är genom tro som en människa kan få en rätt ställning inför Gud. Och han lämnar nu lika som den här sanningen i Romarbrevet för att gå vidare och peka på vad det innebär, vilka konsekvenser det har att vara i en rätt ställning till Gud. Och observera tempusformen. Vi har blivit rättfärdiggjorda. Det har skett. En del av oss upplevde det för kanske 10 år sedan, 20, 30, 40, 50 år sedan. Andra kanske bara några veckor eller månader sedan. Du blev rättfärdig förklarad. Och det betyder att du har blivit det och är det nu. Du lever i konsekvenserna utav den juridiska akt som Gud har uttalat över ditt liv. Skuldkontot utraderats. Rättfärdigheten, Kristi rättfärdighet, dig tillskriven. Och det är då den första konsekvensen som Paulus säger här. Att vi har fått frid med Gud. Förut läste vi om i kapitel 1 att Guds vrede uppenbarades över all ogudaktighet. Och Guds vrede och ogunst vilade över våra liv på grund av obekänd och oförlåten synd. Vi stod under Guds dom. Vi var anklagade. Våra egna samveten anklagade oss. Vi kände oro i sinnet när vi tänkte på Gud. Därför att vi visste att allt inte var klart i relation till honom. Men nu har ni blivit rättfärdiggjorda och därmed inträtt i ett försonat förhållande till Gud. Vi är nu föremål för Guds välbehag. Inte längre under hans vrede, utan under hans välbehag, under hans nåd. Barriären är borta, fiendeskapen är borta, antagonismen är borta, främlingstjänsten är försvunnen. Vi har kommit in i familjen. Vi har fått Gud till vår vän. Den som har frid med Gud har likasom lagt ner vapnen. Är inte längre i upprorsstämning emot sin skapare, utan kan, som vi sa förra söndagen, med glädje sola sig i glansen av hans leende. Utan att behöva rodna av blygsel. Allt är klart. Allt är väl. Den som har frid med Gud har ett sinne som vilar i vetskapen om att Gud är min vän. Beviset för frid är inte en angenäm känsla. Det förväxlar vi det ofta med. Och många kristna bygger till och med sin frälsningsvisshet på en viss angenäm känsla som man anser måste vara för handen om jag ska kunna beteckna mig så som frälst. Men så är det inte fallet. Du har bytt sida och du befinner dig på Guds sida. Och den som har frid med Gud befinner sig i ett lugnt tillstånd vad gäller förhållandet till Gud. Allt är väl. Jag har tagit likasom Guds hand och han har tagit mitt hand. Allt är uppklarat. Jag befinner mig i ett fredsamt förhållande till Gud. Du kan aldrig vila i någon frid med Gud förrän du inser rättfärdiggörelsens faktum och verklighet. Förrän du inser vad det innebär att ha blivit rättfärdig förklarad. Innan du har förstått den sanningen kan du inte känna eller veta om din ställning av frid och fred inför Gud. Så länge du ser på dig själv ska du ständigt finna orsak till oro. Men när du ser rättfärdiggörelsens sanning så ska du plötsligt slappna av och njuta utav den underbara ställning som du har fått genom Jesus Kristus. Observera alltså att det inte står Guds frid, att vi äger Guds frid, utan att vi har frid med Gud. När Filipperbrevet 4 talar om att Guds frid ska regera våra hjärtan, eller att Guds frid som övergår allt förstånd ska bli oss given när vi lägger fram våra bekymmer för honom, så talar han om en subjektiv upplevelse i någon form. Men inte här. Inte den frid som vi har rätt att få känna när allt går snett och problemen hopar sig omkring oss. Utan här talar han om ett objektivt faktum. En objektiv sanning som inte nödvändigtvis har med mina känslor att göra. Det är fred mellan oss och Gud. Det är fred mellan oss och Gud. Vi är vänner med honom för evigt. Det är ett objektivt faktum som har med Kristi försoningsverk att göra, som Kolosserbrevet 1:20 säger. Han har nu genom Jesu blod berett frid. Han har berett frid. Ett fridfullt förhållande. Detta gör att när vi rätt kan tillbakavisa både Satans anklagelser och våra egna samvetens anklagelser. När det ständigt säger, hur kan du ha frid med Gud? Titta sådan du är. Du har väl ingen rätt att påstå att du har frid med Gud. Men vi har rätt att triumferande tillbaka visa de anklagelserna. Genom att säga, jo, jag har rätt till frid med Gud. Ty Jesus har dött. Ty Jesus har dött. Ty Jesus har dött. Och detta, mina vänner, är det enda argument inför vilket djävulen måste backa. Han vet att Kristi blod ger Gud fullständig rätt att helt nonchalera alla anklagelser. Satan står maktlös inför Kristi blod. Han vet att det är allt tillräckligt. Det vittnar om att hela världens skuld är betald. Lösensumman har erlagts och vem som helst som vill tillägna sig den blir för evigt befriad ur Satans grepp. Uppenbarelseboken 12 och 11 säger att vi övervunner honom, vilddjuret Satan, i kraft av lammets blod. I kraft av lammets blod. Det finns mycket falsk frid som erbjuds oss. Positivt tänkande. Försök att ha ett positivt tänkande. Meditationsövningar. Försök att förskansa dig inom dig själv för att finna friden där. Eller gärningsreligion. Om jag gör så och så, så ligger jag nog ganska bra till i alla fall. Men allt detta kan bara ge dig en subjektiv känsla av falsk frid. Men frågan är, kommer den sortens frid att hjälpa dig på domens dag? Att hjälpa dig på domens dag? Ingenting av vad du själv gör eller skapar dig kan förskaffa dig frid med Gud. Endast rättfärdiggörelsen genom tron på Kristus. Ge dig frid med Gud och en ställning som du kan vara trygg i även med tanke på domens dag. Evangeliets primära syfte, ser du, är inte att ge dig olika sorters välsignelser i första hand, utan det är att försona dig med Gud. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger redan Gud i Jesaja 1:18. Om era synder är blodröda kunna det bli snövita. Om de är röda som schalakan, vita så som ull. Låt oss gå till rätta med varandra. Låt oss bli försonade. Och Paulus utropar i andra Korintierbrevet 5. Vi är Kristi sändebud, ambassadörer. Och vi förmanar och Guds vägnar. Låt försona er med Gud. Låt försona er med Gud. Är du här idag som ännu inte har försonats med Gud? Ditt livs viktigaste fråga är då ännu inte avgjord. Låt försona dig med Gud idag. Du behöver komma i ett fridfullt förhållande till domaren, till Gud själv. Den som äger sann frid, mina vänner, är inte en ytlig människa. Är inte en lättsinnig människa. Ty hon vet vad det har kostat Gud att förskaffa henne denna ställning av fred och frid. Det är inte en människa som går omkring och lättsamt lever sitt kristna liv. Utan hon är ödmjuk och angelägen om att leva det rent. och med ett rent samvete. En människa som har sann frid är också en människa som alltid är fylld med någon slags förundran. I denna, lever i denna märklighet av att tänk att jag har fått uppleva detta. Att Guds nåd liksom har drabbat mig. Förunderlig nåd. Jag har frid med Gud. Hon lever i denna oförklarliga förundran. Det är spännande. Observera nu också att vi har rätt att kontinuerligt glädja oss över att vi befinner oss i ett tillstånd av frid med Gud. Eftersom ingenting kan förändra vår rättfärdiga ställning inför Gud. Vår frid med Gud vilar på vad Kristus har gjort. Och det är för evigt gällande. Alltså har jag rätt att för evigt glädja mig åt att jag har frid med Gud. För det vilar på vad Kristus har gjort en gång. Och det förändras aldrig. Gud har rättfärdig förklarat mig och jag är rättfärdig. För det andra, vers 2. Har vi nu genom rättfärdiggörelsen och genom Kristus också fått tillträde till den nåd i vilken vi nu står. Kristus har introducerat oss till en ställning i nåd. Han har fört oss in i ett tillstånd av nåd. Vi står nu under Guds nåd. Inte under hans vrede. Vad betyder det att stå i Guds nåd? Jo, det betyder att allt Guds fortsatta handlande med mig och med dig är bestämt utifrån hans nåd. Allt vad han gör med oss är motiverat av hans nåd. Det vill säga av hans välvilja till mig. Av hans välbehag emot mig. Allt vad Gud gör med dig och mig framledes är bestämt av hans nåd. Han kommer aldrig att handla med dig på något annat sätt än efter sin nåd. Och vad är nåd? Jo, det är Guds godhet bevisad oss. Trots att vi egentligen hade förtjänat det motsatta. Att vi ständigt är föremål för Guds välbehag. Genom Kristus har vi vunnit en nådes ställning inför Gud. Kristus gav oss tillträde. Han liksom tog oss i handen och gick in genom förlåten och introducerade oss till den helige fadern. Och sa att mitt blod täcker denne syndares liv. För att markera det så var en rövare dödsdömd för sina dråp och gärningar. Hängande på ett kors, döende tillsammans med Kristus. Den första som han tog vid handen och introducerade in i nåden. Nu har vi rätt att med full frimodighet uppehålla oss i Guds omedelbara heliga närhet. Änglarna förundrar sig. Hur kan det vara möjligt att syndfull jordvarelse kan uppehålla sig i Guds heliga närvaro? Till och med seraferna och keruberna och de heliga änglarna. Eller de rena änglarna skulle jag säga. De syndfria änglarna. Förkunnar Guds helighet med bävan. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Och så märker de att Gud plötsligt. Genom någonting som de tydligen inte riktigt förstår. Har förmåga att förvandla en syndfull jordevarelse. Till att kunna dväljas i Guds heliga närhet. Genom det blod som en gång utgöts. På jorden, på korset. Mina vänner, vi är inte längre på de anklagades bänk. Vi är med Gud i festsalen. Nåd är att vara föremål för Guds godhet fast man egentligen hade gjort sig förtjänt av det motsatta. Men Gud handlar med oss. Inte efter vad vi har förtjänat utan efter Kristi förtjänst. Han handlar med oss efter en annan persons förtjänst. Var i vi nu står är nästa verb. Och det betyder det grekiska verbet att stå fast. Det uttrycker en fasthet. Det uttrycker en orubblighet. Alltså vårt tillstånd i nåden är liksom oföränderligt. Det är orubbligt. Ingenting kan ta oss ut ur den ställningen. Och det borde skänka oss en väldig trygghet i vår frälsning. Jag står under nåden och jag står där liksom orubblig i Guds nåd. Gud har likasom planterat oss in i sin nåd. Och han kommer aldrig att handla med oss annat än efter sin nåd. Vi har fått frid. Vi har fått en ställning i nåden. För det tredje, i vers 2. Vi berömmer oss. eller förlåt, vi berömmer oss i hoppet, ja. I hoppet om Guds glädje, i hoppet om Guds härlighet. Den tredje följden är glädje eller berömmelse. Verbet för berömma här betyder egentligen att nästan exaltera, att jubla över att någonting är sant. Det betyder att vi skattar oss själva lyckliga. Det är lika som vi gratulerade oss själva till denna fantastiska ställning. Hedegård har översatt det med jubla. Hoppet om Guds härlighet är det första vi jublar över. Guds härlighet står för vem Gud är och allt vad Gud är. Guds likhet, Guds egenskaper. Och ifrån gamla testamentet också, Guds härlighet var en beteckning för när Gud uppenbarade sig på ett synligt sätt. Det vill säga Guds närvaro. Busken, den brinnande busken. Guds härlighet i tabernaklet, i templet. Hoppet om Guds härlighet innebär alltså att vi gläder oss över att vi ska bli lik Gud. Vi ska bli lik Gud. Och det betyder att Gud arbetar med oss. Han arbetar med oss. Han har bestämt om oss att vi ska bli lika hans son. Och han arbetar med oss utifrån den höga målsättningen. Vi ska bli hans sons avbilder, Romarbrevet 8:29. Vi är lika som Guds specialarbete. Du vet, ibland i skolan idag så får man ett specialarbete man ska göra, lika som på egen hand. Ett självständigt arbete, ett projekt. Du är Guds personliga projekt, hans specialarbete. Han specialiserar sig på dig och mig. För han har bestämt de högsta tänkbara syftena om dig och mig. Det är hoppfullt alltså att veta att Gud håller på att arbeta med mig. Gud håller på att arbeta med oss. Och han ska se till att hans verk blir fullbordat. Han ska sätta en ära i att se till att hans verk, som han har tagit sig an, som det står i Filipperbrevet 1:6, han ska fullborda det verk som han har börjat. Frälsningens mål är säkert. Det är garanterat. Den som en gång har blivit rättfärdiggjord av Gud kommer att vara rättfärdiggjord av Gud till dess han blir förhärligad av Gud. Romarbrevet 8. Vi kommer dit så småningom. Det ska lända till en slutlig gudomlig härlighet. Alltså. Gud jobbar med oss nu till den stund vi ska förvandlas och bli verkligen lik Jesus Kristus på ett fullständigt sätt. Det säger i Efesierbrevet 5:27 att han ska ställa församlingen fram inför sig i härlighet, obefläckad, utan skrynka. Och Judas brev 24 vers, men honom som förmår bevara er ifrån fall, förmår bevara er ifrån fall och ställa er fram inför sin härlighet, ostraffliga i fröjd. Honom tillhör äran, majestätet, väldet och makten. Tror inte han är mäktig? Att göra klar dig. Att göra klar mig. Ja, nog är vi obändiga och svåra att hanteras med, kanske vi tycker. Men Gud är mäktig. Han har all makt. Han ska slutföra sitt verk. Vetskapen om att Gud arbetar med mig och att hans arbete kommer att lyckas kan hjälpa mig till att förklara nästa glädjeämne som vi möter här i texten. Nämligen att vi till och med kan berömma oss av våra lidanden. Nu börjar det bli lite svårare. Att berömma sig över hoppet om Guds härlighet, det kanske vi kan förstå. Men att berömma sig av lidanden, det är ju helt orimligt. Nej, inte om vi vet att det är Gud som jobbar med oss. Och det är lika som Paulus säger, som vi ser i vers 3. Vi berömmer oss av hoppet, men inte det allenast. Det är inte nog med det. Vi berömmer oss också av våra lidanden. Den kristnes glädje är inte begränsad till det som kommer att hända i framtiden eller till det glada och trevliga som händer i nuet. Den kristnes glädje innefattar också lidanden som den kristne möter. Du ser, den kristna livsfilosofin är en livsfilosofi som omfattar livet i sin helhet och i sin realitet. Det är ingen flykt bort ifrån verkligheten, som hinduismen, som buddhismen. Vi kan glädja oss i våra lidanden, säger Paulus. För vi vet någonting. Vi vet någonting. Ser ni vers 3? Eftersom vi vet. Vad då? Jo, att lidandet verkar ståndaktighet. Och att ståndaktigheten har med sig beprövad fasthet.
och fastheten för oss tillbaka till ett ännu innerligare hopp. Vi vet nämligen att lidandet är ett medel i Guds hand att nå det höga mål han har stakat ut för oss. Kanske ett av hans viktigaste instrument när han handskas med oss. Redan Jesus förutsade det normala för lärjungarna att få uppbära lidande. Har de hatat mig ska de hata er. Har de förföljt mig ska de förfölja er. Alla de som vill leva gudfruktigt i den här tidsåldern, säger Paulus, kommer att lida förföljelse. Jesus säger, den som inte tar sitt kors på sig och följer mig, han är mig inte värdig. Alltså, Bibeln framställer det så, som någonting normalt. Att när man har kommit över på Guds sida, så börjar lidande. Ja, det fanns förut också. Men det är absolut inget slut på det hela för att man byter sida, så att säga. I Romarbrevet 8 kommer tillbaka till det här. När Paulus räknar upp i den 33:e versen, vem skulle kunna skilja oss från Kristi kärlek? Bedrövelse, ångest, förföljelse, hunger, nakenhet, fara, svärd. Sånt kommer alltså. Sånt är naturligt. Men det är ingen katastrof alls. Det är ingen katastrof alls. Det är ett av hans förnämligaste redskap. Och Paulus räknar många gånger gärna upp det lidanden han har fått gått igenom, till han nästan ser det som en förmån att få dela någonting av Kristi lidande. Han räknar upp de gånger han blev piskad, stenad, gisslad, kastad i fängelse, utstod hunger och svält, faror på land, faror på floder, faror i hav. Allt detta utstod han för församlingens skull. Det var sedan Paulus hade blivit en kristen som allt detta lidande började. Dessutom en törntagg i köttet också, hela livet. Någonting som gjorde ont. Men ändå kan Paulus, som fick själv gå igenom så mycket, utropa att den här tidens lidande väger föga och betyder egentligen ingenting i jämförelse med den härlighet som ska uppenbaras på oss. Han visste att lidandena bara är medel att nå målet. Om jag är på vandring till en bestämd plats och någon har sagt mig att den vägen kommer att vara väldigt krokig och stenig och gropig och svår att ta sig fram på, så innebär det ju för mig att varje sten jag ser, varje grop jag ser och lite varje backe jag ser är en påminnelse för mig om att jag är på rätt väg. Jag är på rätt väg. Vad skönt, jag är på rätt väg. Eftersom vi vet att lidandet verkar ståndaktighet. Det betyder uthållighet under svår påfrestning. Att tålmodigt förbliva under påfrestningen. Det är vad Gud vill fostra fram genom lidandet som du möter. Och min vän, i ljuset av Guds plan för ditt liv finns det också djupa och mörka dalar. Kanske en del av er är där just idag. Men om jag också vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag ingenting ont. Din käpp och stav tröstar mig. Det är en del av det instrument som Gud använder för att förfina din andliga karaktär. Förtvivla inte. Beröm dig av att kunna säga att även detta tjänar Guds syften med mitt liv. Gud har tagit ansvar för oss. Han vet vart vi är på väg. Och han vet vägen. Och han vet vägens beskaffenhet också. Tror du inte det? Jo, det gör han. Han har själv stakat ut det. Och vi måste gå igenom detta för att nå fram till ståndaktighet och beprövad fasthet, som det står. Och visst skulle många av oss här idag kunna vittna om att det var just de svåra tiderna och de svåra upplevelserna som drog oss närmare Gud och fick oss att lära känna honom på ett mycket djupare sätt. Visst är det så. Närmare Gud till dig, om det också innebär att det är en sten som blir min huvudgärd. Ståndaktigheten i vers 4 leder i sin tur till beprövad fasthet. Vetenskapsmännen måste pröva stålet innan de vågar använda det till ett brobygge, ett båtbygge, ett flygplansbygge. Man måste veta att det är hållbar metall. Man måste veta att det tål påfrestningarna. Hur ska du veta att din tro är äkta om den aldrig utsätts för någon prövning? Man måste veta. Därför måste det prövas, precis som metall härdas, förfinas, förädlas, stärks, allt eftersom slaggen bränns bort. så att endast det värdefulla blir kvar. Det är det som Gud är ute efter i ditt liv. Att bara få den ädla metallen kvar. Han har lagt den där. Men det andra vill han rensa bort. Och det tar hela långa livet. Men han arbetar med oss. Beprövad fasthet. Det betyder någon som har genomgått någonting och befunnits hålla provet. Har erfarenhet av prövningarna. Det är skillnaden mellan krigsveteranen som har varit på slagfältet under många år och den nyrekryterade värnpliktige som ingen erfarenhet har. Men endast lidandet kan ge oss denna beprövade styrka. Det var några barn som stod och såg på fjärilslarven som hade förpuppat sig i sin kokong. Och när sen vingarna hade börjat växa ut så är det dags att befria sig från kokongen och börja flyga. Och barnen stod och såg på hur puppan där inne arbetade mycket svårt och länge för att försöka ta sig ur kokongen. Och det tycktes så hopplöst och det tycktes så svårt. Så de tog sig för att hjälpa en fjäril genom att öppna kokongen och släppa den fri, som de menade. Hjälpa den på vägen. Men med den följden att den fjärilen inte alls kunde flyga. Den föll till marken. Men de som fick arbeta sig fram till frihet i kokongen stärkte också vingarnas muskulatur och kunde flyga. Prövningen, kampen i kokongen hade gjort en flygfärdiga. Hade stärkt deras muskler. Det är detta som Gud är ute efter. Han vet att när du utsätts för lidande och prövning, det är ingenting farligt. Faktiskt, det är någonting nödvändigt. Ja, Spurgeon, som ni känner till, en av de främsta predikanterna från förra århundradet, han säger i ett tal till predikanter så här: om vissa människor som jag känner gynnades av endast en månads reumatism, skulle det genom Guds nåd på ett underbart sätt mjukas upp. Det behöver sannoliken någonting bättre att predika för sina åhörare än vad det nu givar dem. Och det skulle det möjligen kunna inhämta i lidandets kammare. Jag vill inte tillönska någon människa någon längre tids lidande och nöd, men ett nyp nu och då vore inte ur vägen. Det ligger mycket i det. Det finns saker i våra liv som endast lidandet kan fostra fram. Låt oss inte förskräckas. Fastheten i sin tur, vers 4, leder till hopp igen. Det började med hopp. Och nu är cirkeln sluten. Nu är vi tillbaka till hoppet igen. Vi börjar med att glädja oss i hoppet. Men så kommer dessa besvärligheter och dessa prövningar och lidanden. Och det ser ut att motsäga hoppet och glädjen i hoppet. Men så inser vi att vi istället, på grund av dessa lidanden, förs tillbaka till hoppet. Ja, det till och med gör oss starkare i hoppet. Nu har hoppet blivit levande gjort i min egen erfarenhet. Förut så kunde jag läsa om hoppet. Jaha, det är väl sant. Och acceptera det i tro. Det var en teoretisk, läromässig sanning. Det var lika som bara det. Men efter genomgånget lidande har det blivit en erfarenhetsmässig verklighet i mitt liv. Hoppet har blivit mig kärare än någonsin. Nu vet jag att hoppet håller. Nu förstår vi att allt detta som jag har genomgått var Guds verk och att han hela tiden var med och bar mig. Hoppet låter oss inte komma på skam, vers 5. Hoppet gör oss inte besvikna. Erfarenheten visar nu att det faktiskt höll. Det var ingen illusion. Gud var med. Han arbetade med mig under allt detta. Vi skall inte komma på skam, varken här i livet eller på domens dag. Vi är rättfärdiggjorda. Och Gud arbetar med oss. Och så står det en förklaring i vers 5. Ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som har blivit oss given. Den heliga ande har många funktioner. Att föda på nytt. Att ge kraftutrustning. Att dela ut andliga nådegåvor. Att trösta. Att leda. Och så vidare. Men här är en av andens underbaraste funktioner, skulle jag vilja påstå. Här är andens funktion, att när du genomgår lidande, anden är där i ditt liv för att försäkra dig om att Gud älskar dig. Att Gud älskar dig. Det tycks inte så utifrån omständigheterna. Varför drabbar detta mig? Men så upptäcker du detta förunderliga vittnesbörd i ditt inre. Jag älskar dig. Du är mig kär. Du är mig dyrbar. Utgångspunkten är att den helige ande bor i mig. Han har blivit oss given. Han är ett sigill, ett insegel på att vi tillhör Gud. Han är en underpant, en förvissning, en försäkran om att vi tillhör himlen och himlen tillhör oss. En försäkran om att vi ska förlossas, nå målet en gång. Själva det faktum att anden bor i oss är ett positivt bevis för att Gud också ska slutföra sitt verk med oss. Det ska han göra. Anden är försäkran om att vi ska förlossas. Hans härlighet till pris. Anden vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Om ej Guds ande, hör vi Kristus till. Säger Paulus i Romarbrevet 8 och 9. Nu kan man visserligen genom sin tro på Gud veta om att man är älskad av Gud. Det står ju här. Ja visst, Gud älskar mig. Men när omständigheterna riktigt kör ihop sig och det mörknar för mig och problemen hopar sig, då kan det vara lite svårt att tro det. Men i det här fallet, mina vänner, så pekar inte på Paulus på någonting som vi kommer fram till genom att argumentera oss fram till att Gud älskar oss. Visst är det sant och riktigt att han gör det. Och vi kan förstå att Guds tuktan, vi kan förstå likaså intellektuellt att Guds tuktan genom svårigheter är ett uttryck för hans faderliga omsorg. Hebreerbrevet 12 kan du läsa. Men nu kommer någonting utöver den där intellektuella resonemanget om att ändå det här är nytt för mig. Nu kommer andens vittnesbörd inom oss. Och vi blir på ett förunderligt, oförklarligt sätt absolut förvissade om. Jag är älskad av Gud. Gud älskar mig. Mitt i min bedrövelse är jag högt älskad av honom. Mitt i mina tårar är jag älskad av Gud. Vi är inte tillintetgjorda av prövningen. Vi är faktiskt övervinnare. Jag är älskad av Gud. Vi är lika som känner det. Vi är lika som vet det. Vi är lika som smakar det i vårt inre. Gud kan ta det käraste vi har ifrån oss. Och ändå på ett absolut övertygande sätt försäkra oss om att han älskar oss. Ingenting är förändrat där. Är det inte underligt? Det är andens vittnesbörd. Vi vilar hos Gud. Det som besegras av sina lidanden, det är det som betvivlar Guds kärlek. Lidandet producerar inte automatiskt uthållighet och fasthet. Det är den helige andes verk att utföra det genom och i oss. Låt oss återgå nu till en sammanfattning. Guds kärlek är alltså utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande. Och i verserna som följer, som vi idag inte ska gå igenom, så bevisar ju Paulus det. Att Gud verkligen älskar oss. Beviset har han redan givit i historien. Genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Skulle han då inte nu göra sitt yttersta för oss när vi har blivit hans vänner? Naturligtvis. Därför berömmer vi oss av Gud, slutar Paulus i vers 11. Ty vi vet att vi som hans barn är så högt älskade av oss, av honom, att han inte kan göra någonting annat än det som är till vårt allra bästa. Vi gläder oss över Gud och Guds verk med oss, ty vi vet att han har en fullkomlig plan med våra liv och att den inte ska misslyckas. Människans kärlek driver henne sällan till offer. Möjligen för den som har gjort henne gott, säger Paulus. Men Gud, han har bevisat sin kärlek till sina fiender, människosläktet. Skulle han då inte göra ännu mer likasom för oss när vi nu har blivit hans vänner, rättfärdiggjorda, när vi nu är fred, har fred och frid med Gud? Naturligtvis. Alltså, hemligheten till att kunna glädja sig är att ha ett rätt perspektiv på prövningarna och det som händer oss i den vägen. Den italienske bildhuggaren Michelangelo lät ju frakta stora, klumpiga, robusta klipp block, marmorblock uppifrån floden till sin ateljé. Och så satt han igång med sin mejsel och högg bort och högg bort och högg bort. Och man beklagade sig av att man fick föra den ena skottkärran så att säga efter den andra bort igen för att kastas bort. Det verkade som att det mesta som man hade tagit upp i detta klippblock fick falla bort för mejseln och hammaren. Och man beklagade detta inför Michelangelo varför han högg bort så mycket. Varpå han svarade, allt eftersom flisorna faller framträder bilden. Och efter lång tids arbete står där en skön, vacker marmorskulptur inför vilka alla faller i beundran. Och förstår att en mästares hand har varit i rörelse. Ja, vi ska förundra sin dag när vi står där likbildade med hans son Jesus Kristus. Då vi får ett rätt perspektiv. Flisorna måste falla, men vår uppmärksamhet ska inte fokuseras till det som faller bort och det som gör ont och det som vi skiljs ifrån. Vår uppmärksamhet skulle lika som hos konstnären hela tiden vara bilden som ska fram. Som han hade i sitt sinne när han började med det robusta klippblocket. Det såg ut som ingenting. Men så en dag står det där som en färdig skulptur i sin skönhet. Fokuserar du dig på ditt lidande? Eller fokuserar du dig på Guds mål och syfte med ditt liv? Att du ska bli lik Kristus. Endast de kristna har en verklig grund för att vara hoppfulla och optimistiska under allt som händer. Gud röjer undan all falsk grund till trygghet. Till dess att han bara själv finns kvar hos dig. Och vi finner att vi har vårt allt i honom. Precis som Asaf sa i den 73:e salmen. Vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Amen. Fader, vi tackar dig för dessa trösterika ord. Att den helige ande bor i oss. För att tala om för oss eftertryckligt att vi är älskade av dig. Under allt som händer så är du i kontroll och har du till syfte att framverka den sköna bild som du har bestämt att vi ska likbildas med, nämligen din egen son. Vi tackar dig för ditt arbete som håller på med oss. Om någon här idag är förtvivlad och nere så ber vi dig Gud att hon eller han skulle se att du har mejseln och hammaren för att hugga bort det som ännu skymmer bilden, Herre. Tack Gud att du vet vad du gör med oss. Du vet på vilken väg du för oss. Hjälp oss att trösta oss vid detta och att glädja och berömma oss. Inte bara av hoppet utan också av våra lidanden. När vi vet vilka höga syften du har med oss. Tack att du talar till oss denna dag. Amen.